Ja, vad ska man säga? Jag tror att ni kommer få se mig gråta ganska mycket här ikväll. Jag bara känner att jag vill bara sätta igång, men jag måste ju presentera mig. Hur många är som inte vet vem jag är? Det är några stycken. Lars Eknell heter jag. Min älskade hustru Kristina sitter där nere. Jag har bott här i Bålstabruk 97-98. Verkade jag här då som evangelist och barn- och ungdomsledare. Så det är några år sedan. Det har hänt mycket sedan dess. Och det är ju barn som har växt upp på 5 pojkar. 9 barnbarn. Så att det börjar bli svårt att hålla reda på födelsedagar och sådär. Ja. Men i alla fall är det underbart att få vara här. Och jag tänkte jag skulle bara nämna lite om, väldigt kort, hur många av er känner till Open Doors? Det är några stycken här. Och det är en oberoende organisation då, så att det är ju liksom ifrån alla olika kristna sammanhang som så att säga tillsammans verkar för de förföljda kristna runt om i världen. Och det är jättebra. Och de har startat upp att en gång i månaden, den första onsdagen klockan 7 varje månad, nu blir det inte i november men från december då, så är det då via skärmen, via internet som man kan följa med. Och då är det alltså bön, det är vittnesbörd och så får man information om hur det ligger till. Och jag och Kristina har blivit väldigt berörda utav det. Det har gjort att vi hänger oss mera i bön för dem som förföljs i de olika länderna. Man får en inblick hur det är. Och tyvärr är många av oss kristna som inte vet hur det är. Det är många som har fruktansvärt jobbet i sina hemländer. Och då ska jag bara visa lite kort här att det finns det här magasinet som man kan läsa. Och det här kommer en gång i månaden. In till här, så för varje dag så är det specifika böneämnen för vissa församlingar, personer som man kan be. Och det här kostar ingenting. Utan det man gör är att man anmäler sig bara på en lista med sin e-mailadress. Så får man hemskickat gratis. Och sen till, jag visar det för dig Lars-Åke. Det är alltså för församling då, så kan man ansluta sig till det här och då kan man antingen så skickar man en länk hem till den som inte har möjlighet att komma till kyrkan, eller då att man samlas här. Och vi gör ju så i Uppsala att vi samlas, och det är underbart. Ja, jag sa ju det att kanske kommer se mig gråta en del. Faktum är att idag så i köket så lyssnade vi på ett band. Det var lovsångsband. Och plötsligt så började jag bara gråta. Jag tänker, vad är det för någonting liksom? Och det bara fortsatte. Jag grät. Men jag upplevde vad Herrens närhet. Herrens ljuvliga närvaro. Ni vet att vi kan försöka få igång en sorts stämning. Försöka få igång någonting som man tycker är underbart. Men det är ingenting i jämförelse när man får uppleva Guds närhet. Guds närvaro. Och jag tänkte också här, vad ska jag säga för någonting under det här mötet här idag? Och jag våndas så mycket för det. Men det var så befriande, det här bibelordet du nämnde om att uppfyllas av anden. Men det var ett annat bibelord som du citerade i andra Korinthierbrevet 3 kapitel vers 17. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Det finns en annan översättning som det står så här. Herren är anden, och där Herrens ande får vara herre, där är frihet. Märker ni skillnaden? Ett enda litet ord. Får vara herre. Och jag är så tacksam för den här församlingen. Så tacksam för ni som leder den här församlingen. Att känn dig fri. Känn dig fri att tala. Jag är med i sammanhang där allt är detaljstyrt. Minsta minut. Du får inte tala längre än så. Du får inte. Och jag gråter mycket över det här. Och när kommer då Herrens ande in? Därför att du nämnde det också. Han är ingen sån där som bryter skinn. Eller hur va? Utan han kommer den här viskningen. Liksom, att får jag komma? Jag vill möta er. Och då när i köket här då. När jag grät. Så fick jag se som en inre syn. En bild. Titta där. Korset. Jag fick se Jesus hänga på korset. Och så säger han så här. Lars. Det här har jag gjort för dig. Jag, Jesus, Guds son, Gud själv. Jag har gjort det för dig. Jag har tagit all synd, all straff på mig. För att du ska få komma in i mitt rike. Det är inte konstigt att man gråter. Vilken underbar Jesus. Jag säger vilken fantastisk Jesus vi har. Och jag skulle vilja be innan jag börjar att förkunna då. Jag tackar dig Fader för att vi får komma till dig i Jesu mäktiga dyrbara namn. Jag tackar dig Jesus att du vill genomlysa människors hjärtan här på eftermiddagen ikväll. Jag tackar dig, du Guds heliga ande, att du ska levandegöra Jesus. Du ska uppenbara Jesu kärlek som är långt utöver vad vi kan förstå med våra sinnen. Det vill säga att du vill etsa det fast i våra hjärtan. Så jag välkomnar dig nu, du Guds heliga ande. Kom över mig så att jag när jag öppnar min mun så ger du mig de orden som behövs för den här samlingen. Ord som inte bara ord, utan ord som skapas i hjärtan. Och jag tackar dig för att du ska vara med i hela den här samlingen. Jag tackar dig för att när vi kommer samman så har vi alla någonting att meddela. Det är inte bara en person, utan vi alla har någonting som vi kan dela med oss. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Och du sa att känn dig fri, Mats. När jag bad ut det här nu, att när vi kommer samman så har vi alla någonting att meddela. Och då ska jag vara frimodig och fråga om du har möjlighet och lite kort i vittnesbördet, om du vill nämna det. Jag vill inte att de ska göra det för att det är på något sätt att någon person ska upphöja sig någonting, utan det är Jesus Kristus. Och det finns en anledning till också. Det är det att ni ska få en förökad tro. Vad sjöng ni här? Ni sjöng om att för Gud är allting möjligt. Och därför så upplever jag att Jesus kommer att göra mycket under det här mötet. Inte för att det är jag. Jag är bara en budbärare. Jag är bara ett redskap. Men därför att han vill någonting i era liv. Och är öppna för den heliga andes tilltal. Är det okej att du vill nämna lite kort?
Jo. Hej. Hej. Jo, jag kom hit lite tidigare idag. Bad med Lars-Åke och då fick jag samtidigt berätta för Lars och hans fru. När de kom hit förra året i september 2019. Så var du här och så hade du haft en predikan och sen under förbönen så frågade om det fanns någon här som hade, eller du sa att det var någon som var här som hade problem med mardrömmar. Och det hade jag då och hade plågats av ett tag. När du bad, eller när du talade, så jag tror att du läste från bibelordet i Jesaja 53. Jag är inte säker. Men du sa, i mina sår är du helad, ta emot. Och det som var att jag hade haft problem med min tarm i 5 år. Det hade börjat 2015. Jag var trög och det var problem. Och det var i perioder på nästan månader. Eller det var månader. Det kom alltid mellan jul och sommar, jag vet inte varför, men under vårkanten så började det. 2015, 2016 samma sak. 2017 så började blöda från tarmen. Och det var ganska kraftiga blödningar. Jag sökte hjälp. De ville att jag skulle göra en koloskopi. Men jag har rädsla för läkemedel. Så det gick inte. Jag klarade inte av att ta laxeringsmedlet. Så det fortsatte. Under en period på några månader så blödde jag. Sen så slutade det. Sen så började det igen nästa år på samma vis. Jag fick spasmer i tarmen, jätteproblem, så jag fick söka mer hjälp och fick ju behandlas. Sen kom 2019 och det var samma sak. Och jag uppmanades att göra koloskopi, men i och med att jag inte vågat ta läkemedel så sa de att jag var välkommen åter när jag kände mig redo. 2019 i september så kom du hit. Och då satt jag där, bakom Joakim tror jag. Och då talade ut det här. Jag kände att jag fylldes av tro den kvällen. Det hände någonting här inne. Och jag gick hem och jag sa till syrran där. Jag känner som tro att Gud ska hela min tarm. Men de här problemen brukade ju återkomma på vårkanten, så jag sa ingenting egentligen till någon. Och 2020 kom och månaderna gick och jag blödde ingenting. Jag hade heller inga problem med min tarm. Sen så jag fick som några besvär, jag tror att det var någon gång i maj, då började jag få, och då hade jag lyckats, jag hade gjort koloskopin, de kollade igenom tarmen och de hittade ingenting. Men de sa att jag hade tarmfickor som kunde bli inflammerade, berättade de. Jag fick som håll här på sidan som höll i sig 1-2 veckor och då sökte jag hjälp på vårdcentralen, för jag kände att det kanske är någonting med tarmen ändå. Och han sa att de här proverna kommer att visa ifall du har någon inflammation. De tog blodprover och det var ingen inflammation i min tarm. Nu har det gått ett år, så nu vågar jag säga att jag känner, det känns ganska naturligt att säga att jag tror inte att det kommer att komma tillbaka. Jag har inte blött något mer.
Amen. All ära till Jesus.
Jag känner så starkt att jag måste också få berätta en sak som hände för bra många år sedan. Jag var slut och trött på min tjänst som pastor. Såg inga förändringar. Såg inga mängder av människor som kom och sökte Gud precis. Fick ju besök av Lars ibland. Han ringde och sa, kan jag komma? Jag känner att jag har ett budskap. Och när han inte kom så kunde han ringa mig. Och han ringde mig en gång på kontoret där jag satt i Gudmundrå församlingsgård och sa att han hade ett budskap till mig. Och så berättade han att han hade sett hur vi fått öppna de här mellanväggarna för så mycket folk skulle komma i kyrkan. Ja, det trodde du, tänkte jag nästan. Som hade sett tillströmningen hittills inte var så stor. Ni kommer att få öppna mellandörrarna här, för så mycket folk kommer det att vara. Och så kom 2015 och 2016 och 2017. Och kyrkan var sprängfylld. Vi hade upp mot 100 människor här inne i alla vrår och skrymslen som sökte Gud. Så Gud är stor och den helige ande vet om framtiden, vad som väntar, och han vet vad som ligger bakom, och han är här.
Jag tänkte på den här sången jag sjöng också. Nu kommer jag inte riktigt ihåg det, men det var någonting om mirakler vi sjöng i den här stan, eller hur? Inte i era hjärtan. Mirakler här i Bålstabruk. Mirakler att människor börjar söka Jesus. Det är ett bibelord här från Jobb 32, 18, 19, 20. Det står så här: ty jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig. Se, mitt inre är som instängt vin, likt en ny vinlägel är det nära att brista. Därför måste jag tala och få lättnad. Jag måste öppna mina läppar och än en gång, jag är så tacksam för förtroendet att kunna få tala och gå ut på vattnet. Jag upplever att Herren behöver resa upp flera som vågar gå på vattnet, som det står i Bibeln, när Petrus börjar närma sig Jesus. Det vill säga att inte ha allting planerat i förväg. När den helige ande kom över lärjungarna på pingstdagen i kapitel 2, så kom det plötsligt ett dån. Anden kom över dem. Och de började tala främmande ord. Och sen så kommer de här orden: allt eftersom anden ingav dem. Paulus skriver också i Galaterbrevet 5:25. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Jag vill försöka få in det här att vi måste våga låta den helige ande få leda. Naturligtvis så ska det ju vara en viss struktur, ordning. Men det får inte bli för mycket strukturerat så att inte den helige ande får verka. Jag var med om ett sammanhang där man började tala om det här, att exempelvis ett profetiskt budskap som kan komma, att man liksom planerar att för att efter predikan då ska liksom profetiskt budskap komma. Det vill säga att människan skulle bestämma när budskapet skulle komma. Så fungerar ju inte Guds ande. Den helige ande, han kan komma med ett budskap innan en predikan. Mitt under en predikan så kan det bli tyst, och sen så blir det ett uttal. Herren ser dig där du sitter. Han vet vad du har gått igenom. Exempelvis. Och därför är jag så tacksam för den här församlingen. Därför att var rädd om detta. Var rädd om att en helig ande får leda mötena. Många gånger så säger vi slarvigt att en helig ande ska leda. Men man får inte göra det. Man kan säga att tecknet på att en helig ande är närvarande, det är det Jesus säger i Johannes, det 16 kapitlet, vers 14. Att en helig ande skall vara då förhärliga Jesus Kristus. Förhärliga Kristus namnet. Förhärliga Jesus på Golgata, på korset. Det kom ett ord till mig, och det var, ni vet, det står ju väldigt mycket i Bibeln. Och det står mycket om Paulus. Och han skriver till Timoteus. Då skriver han så här i andra Timoteus brevet, det fjärde kapitlet ifrån vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Nu kommer det. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all undervisning och tålamod. Ty det ska komma en tid när människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Så säger han så här, eller skriver då: men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Det vill säga att om man vill predika det klara evangeliet, det fullständiga evangeliet, så kommer man att få lida förföljelse. Han säger så här i andra Timoteus brevet 3:12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Förföljelse, ja, det sker ju mycket ute i världen. Men förföljelse, det får även vi gå igenom. Och till och med i församlingar. Därför att man vill inte lyssna på hela evangeliet. Jesus undervisade lärjungarna väldigt mycket innan han skulle upp på Golgata kors och han skulle dö, ta all världens synd på sig. Då säger Jesus så här vid ett tillfälle, och det säger han i Johannes 16 kapitlet vers 7. Säger han så här: men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort, då ska jag sända honom. Och när han kommer så ska han överbevisa om det första han ska överbevisa om, det är synd. Nummer 2, rättfärdighet. Nummer 3, dom. Om synd, därför att de tror inte på mig, säger Jesus. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Det blir mycket bibelord här. Och ni kanske tänker att jag har liksom gjort det här förväg, men det är anden som leder mig. Första Petrus brev 4:11, så skriver Petrus aposteln så här: om någon talar, vad ska han tala? Är det påhittade ord? Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Johannes ber till fadern innan han ska dö. Så ber han en bön som ni kanske känner till, att jag ber att ni alla må vara ett. Men han ber också så här: helga dem i sanningen, ty ditt ord är sanning. Och ytterligare Johannes 8:31, så säger Jesus så här till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Och lyssna nu. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen skall göra er fria. Det är många som ska bli fria här ikväll. Det är de som ska bli fri från synd. Jag kommer att predika evangeliet, ett glatt budskap om att det finns en som har segrat. Trots det man ser runt om i världen, så har Jesus Kristus all makt i himmelen och på jorden. Jesus säger så här också till lärjungarna: gå ut i hela världen och predika er själva. Nej, predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror blivit döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Där kommer domen in, som jag sa tidigare. Tecken ska följa den som tror. Detta i mitt namn ska ni driva ut onda andar. Mörkret här inne hos människor. Det ska tala med nya tungor. Det ska ta ormar i händerna, och om det dricker något dödligt gift så ska det inte skada den. Det ska lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. Vet ni, det är kraft i evangeliet. Det är kraft när vi predikar om korsets kraft och budskap. Paulus, som skrev till Timoteus här, han vill inte veta om någonting annat än vad då? Jesus Kristus och honom som korsfäst. När vi läser i Bibeln om Paulus så tänker vi, vilken stålman. Han har skrivit massor utav bibelböcker här. Fått direkt ifrån Gud. Vilken strong kille. Vad stark han är. Men vad är det han skriver i Första Korintherbrevet, andra kapitlet? Han var svag, rädd och orolig. Och då vill han inte veta av någonting annat än Jesus Kristus, som honom som korsfäst. Varför det? Han ville inte att hans ord skulle övertygas genom hans visdom, utan att det skulle vara en bevisning i ande och kraft. Och det är det som händer när man predikar evangeliet klart och fullt. Det är då kraften kommer. Därför att den helige ande sanktionerar budskapen. Och nu tänker på ord. Att ord kan skapa, eller hur? Jag vet själv hur ett ord skapade här inne hos mig. Jag fick höra när jag gick i skolan: du är så trög, du fattar ju ingenting. Trög. Du är så seg, du är sentänkt och det går sakta. Och det där kunde komma upp i vuxen ålder. Ja, men du är ju trög, det är så. Det fattar ju ingenting. Du är knäpp. Poängen är, ord skapar. Gud sa det, var det ljus, och det blev ljus. Jesus säger också att samma gärningar som Jesus gjorde ska vi själva göra också. Men det handlar om att vi förblir i ordet, vi förblir i Jesus. Om vi förblir i Jesus, då gör vi det han vill att vi ska göra. Det står ju också i Första Johannesbrevet 5 kapitlet, vers 14-15. Och detta är den tillit som vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi att vi redan har det som vi har bett om. Det vill säga, om vi är i ordet, om vi är i Jesus Kristus, då börjar vi be i enlighet med hans vilja. Då börjar vi be så här: Gud, använd mig. Jag kan ingenting, jag upplever att jag är trög i huvudet eller vad som helst. Men jag vill vara ett redskap för dig. Jag vill vara till en hjälp för människor som lider. Jag kan inte det, men jag vill lyda dig. Det handlar inte om att man måste vara duktig på att tala, formulera fina ord. Utan det handlar om att det får träffa hjärtat. Därför att Gud, han kan använda precis vem han vill. Dig kommer han att använda. Ta till det ordet. Amen. Gud kommer att använda dig. Amen. Jag vet inte vad, men han säger det. Han kommer att använda dig. Amen. Om vi går tillbaka till Jesus sa till lärjungarna, att den helige ande skulle överbevisa om synd. Vad är synd för någonting? Ibland kan man missbruka det ordet och bara säga: det var ju synd att det här inte, att det här laget att det inte vann. Ja, det var ju synd. Ungefär som att det var tråkigt. Men synd är någonting helt annat. Ni vet att i den här boken, Bibeln, vi har alltså två stycken förbund. Det gamla förbundet och det nya förbundet. Och enligt det gamla förbundet så kom Gud med lagen. De skulle förhålla sig rätt till Gud. Därför att Gud är kärlek, men Gud är också helig. Tack. Gud är också helig. Och det innebär ju någonting att man beter sig inte hur som helst. Och därför så synd enligt gamla förbundet, det var alltså brott mot lagen. Man gjorde fel mot lagen. Man försökte ju kanske på alla sätt och vis, men ändå så blev det fel. Och Gud såg det, att människan kan inte rättfärdiggöra sig själv. Det vill säga att försöka komma till Gud själv genom min duktiga förmåga. Jag gör allt för att jag ska kunna behaga dig. Det kan inte en människa. Det var ju därför Jesus, eller därför Gud sände sin enfödde son. För att var en som tror på honom ska ha vadå evigt liv. Och inte gå förlorad. Jesus kom ju inte till världen för att döma, utan för att frälsa, för att rädda. Så därför så skäms jag inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som gör. Nej, var och en som tror. Först juden och sedan greken, det säger alla människor. Och lyssna nu. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, en rättfärdig ska leva av tro. Det vill säga, Gud la allt på sin son Kristus Jesus. Och vet ni, jag har bett den här bönen som Paulus beder för församlingen när han skriver till Efesus. Han ber om att det ska uppenbaras den enorma kärlek som Jesus bevisat på Golgata kors. Inte bara det man förstår, utan i hjärtat. Därför att vi kan inte förstå det med våra sinnen. Det går inte, vi kan försöka. Men om Gud uppenbarar det för dig, vad han har gjort för att du ska komma till honom. Han vill att du ska komma in i hans rike. Han vill att hans ande ska komma över dig. Den heliga ande kommer över dig ikväll. Heliga ande kommer över dig ikväll. Kommer att tala i tunga. Men den heliga ande överbevisar världen om synd. Och synden, det är ju i första hand att inte tro på Jesus. Det han har gjort, det är synd. Jag tror inte på det här konstiga att det är någon som hängde på ett kors. Det är synd. Synd är att missa målet. Det vill säga att man hamnar inte rätt. Synd är också att gå ifrån den rätta vägen. Det vill säga att man en gång har haft Jesus i sitt hjärta, men man lämnar. Det är synd. Och så tänker du så här, kanske. Ja, men jag tog emot Jesus 1937. Jag är frälst. Så att allt är perfekt, biljetten är klar. Paulus skriver till hebreerna, till så kallade kristna. Till 90% så är det Paulus som har skrivit det. Man vet inte 100%, men förmodligen utifrån hans språkbruk. I 12:e kapitlet, just efter det 11:e kapitlet om troshjältarna, så skriver han så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort vad då allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Därför finns det några här som har synd i sina liv. Men hur kan du säga så? Du dömer ju. Lyssna här nu väldigt noga. Vad står Hebreerbrevet 4:12? Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd, så att det tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är inte jag som dömer. Det är Guds ord. Jesus sa ju att om vi förblir i ordet, så är vi hans lärjungar. Ordet är Jesus själv. I begynnelsen var ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jesus och ordet är samma sak. Därför är det viktigt att man också talar om vad synd är för någonting. Mycket idag handlar om att man tar en del utav evangeliet, det vill säga att Gud är kärlek, och det är sant. Därför att han bevisade ju sin kärlek genom att Kristus stod i vårat ställe, mitt ställe. Men man glömmer bort att Gud är helig. Och det är där Guds helige ande kommer in. Därför att du kan sitta här och du säger jag tror på Jesus. Sen håller du på med saker och ting som inte behagar honom. I Efesierbrevet 4:13 så står det: bedröva inte Guds helige ande som Gud har satt som sigill för förlossningens dag. Det vill säga att då kan du inte vara använd utav Gud. Det är den helige ande som ska överbevisa om synden i ditt liv, i ditt hjärta. Varför? Därför att han vill korrigera dig in rätt. Det här fattar ju en orienterare, eller hur? Han ställer ju in kompassen. Sen så märker han liksom att det här stämmer ju inte, va? Då börjar han ju titta på kartan och sen så börjar han ställa om den här kompassen så att han kan komma fram till lilla skärmen, målet. Eller hur? Men då handlar det om att man måste bekänna sin synd. Ja, men det gjorde jag ju 1937. Och nu är det ju 2020. Jag lever fortfarande. Johannes skriver i första Johannesbrevet 1:9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all, vadå? Orättfärdighet. När du bekänner din synd, och nu handlar det inte om att du känner dig dålig och värdelös och knäpp och allt det här, utan när den heliga ande överbevisar, då talar han specifikt till dig. Du, det du gjorde igår här, du ringde och skällde på den där människan, det tyckte jag inte om. Alltså konkret. När djävulen kommer, så kommer han med fördömelser. Han kommer och säger, du är värdelös, du kan ingenting. Du bara känner dig dålig. Det är inte Guds ande. Den heliga ande vill ju tala om för dig så att du fattar vad det är som är fel. Så att du ska komma på rätt bana igen. Han är inte så att han vill komma liksom och sätta dig, och du vet vad du gjorde igår. Alltså. Utan han kommer och säger, du, det där är inte bra. Det måste du sluta med. Den heliga ande kommer inte hur som helst. Som man kan höra i vissa sammanhang, kom heliga ande. Kom heliga ande. Bjuda in den heliga ande. Och låta han tala. Det var alltså om synd. Hur länge jag håller på? Är det för länge? Nu får lägga ner alltså. Rättfärdighet. Därför att Jesus, han är ju hos fadern, eller hur? Det är ju den helige ande som ska uppenbara Jesus i våra liv, i våra hjärtan. Om rättfärdighet, om att ha det rätt ställt med Gud. I första Johannesbrevet 2:27 så skriver Johannes här: vad det beträffas så förblir er den smörjelse som ni tagit emot utav honom, och ni behöver inte, vadå, någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Det vill säga, den helige ande vill använda dig, vill undervisa dig, måste inte ha yttersätt och springa på möten överallt. Jag måste dit, jag måste dit, jag måste dit. Den helige ande vill uppenbara ordet. Helga dem i sanningen, ty ditt ord är sanning. När du börjar ta tid med Jesus, och det kan kännas också från början lite jobbigt så här, men när du börjar ta tid och ärligt söker honom och ber den helige ande, sätt ditt ljus här, jag förstår inte, så kommer han att tala om det för dig. Det finns några här också som kommer att ta emot Jesus på ett sådant sätt så att ni kommer att bli evangelister. Och ni kommer att tala till era landsmän. Den helige ande talar alltså om rättfärdighet. Den helige ande talar om dom. Nej, det vill jag inte höra, dom. Dom. Det låter inte roligt det. Men om det är en sanning, är det rätt att bara negligera det då? Är det kärlek att inte tala om det? Om ditt barn är på väg att springa ut mot vattnet här nedan, så gör du allt för att förhindra det. Du gör ju inte som strutsen och stoppar huvudet ner i betongen här. Det ska vara sand egentligen. Nej, men allvarligt. Och det här är ju inte någonting som många inte, de vill inte höra det. Därför att det kliar inte öronen. Jag vill ha det som kittlar, kliar. Tala om dom, nej men det kliar inte. Jesus var väldigt skarp med domen. Varför? Därför att han vill inte att någon ska hamna där. Han vill inte skrämma. Men han talar om sanningen. Så att människan ska vakna. Och veta att Gud, han är mycket mer än vad vi kan tänka eller förstå. Paulus skriver om det. Han som visste så mycket allting var bara till en del, skriver han. Vi förstår bara till en del. Men Gud kan uppenbara sig på så många olika sätt. Han kan uppenbara sin enorma kärlek till dig så du bara gråter och tänker att jag får komma in i hans rike. Men han kan på ett sätt skrämmas. Jag är ett exempel på det. Jag blir skrämd in i hans rike. Det låter konstigt. Jag blir skrämd in i hans rike. Det var det, och det har jag berättat för många av er. Jag trodde, det står i ordet, att Jesus ska komma tillbaka och hämta oss som är redo. Och möta honom i rymden, står det. Och jag trodde att Jesus hade kommit tillbaka. Det var en sån situation. Jag ska inte gå in på den, men det var en sån situation. Och då hörde jag den här rösten, jag ska komma som en tjuv om natten, för det står ju i Bibeln också. Och jag trodde att jag hade blivit lämnad kvar. Vet ni det? Jag trodde det. Vad som hände med mig, jag fick en fruktansvärd ångest. En fruktansvärd ångest, panik. Ni vet att Jesus talar om helvetet. Man ska gråta och skära tänder. Det låter konstigt, skära tänder. Men vet att, jag säger inte att det är så, men eftersom jag upplevt det, så tror jag att helvetet, det handlar om ångesten över, jag kan inte komma till Gud längre. Inte så att jag brinner liksom Men en ångest är egentligen en eld här inne. Det brinner här inne. Så därför så vill inte Jesus att någon ska gå förlorad. Vet ni att det talas väldigt mycket om den här jorden och miljön. Och man hörde dagligen att det är bråttom. Det är bråttom. Vi har inte många år på oss till att få till det här klimatmålet. Att vi ska hamna på max 2,5% eller vad det är för någonting. Vi måste agera nu. Men vad som är egentligen bråttom, det är att förkunna evangeliet. Det är massor av människor som inte har hört om evangeliet. Vet ni att jag kommer, även jag är ju frälst. Jag tror på Jesus. Jag har barnaskapets ande inom mig. Men jag bävar också. Men hur kan du säga det, säger du då? Jo, Johannes skriver så här i Johannes 3:1. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Vad då för? Ni vet ju att ni ska få en strängare dom. Och det innebär att vi ska alla en dag stå inför Kristi domstol. Ja, vi är rättfärdiggjorda, men vi kommer ändå på något sätt att bedömas på något sätt. Hur vet jag inte. Till och med Paulus, som var så framgångsrik med evangeliet, bävade inför den dagen. Han gjorde allt vad han kunde för att förmedla evangeliet. Bli uppfylld av den helige ande. Det handlar ytterst om, tror jag, att du får en frimodighet. Det handlar inte först och främst att du faller omkull i bänken och rullar runt. Jag trodde det ett tag, faktiskt. Och jag var med arg på Gud. För det var de runt omkring mig som for omkring och sprattlade lite här och där. Och inte jag. Så säger jag så här. Jag har ju bett om förlåtelse. Men jag måste ändå säga det. Så att inte ni gör samma misstag. Då säger jag så här till Gud. Här har jag förberett mig för det här. Därför att de skulle väl sända ut oss. Vi skulle till... Jag och Stina skulle till Indien. Här har jag förberett mig i bön och fasta. Känner hur högmodet bara kommer här nu liksom. Här har jag förberett mig. Jag har gått in... Om det finns någonting i det här. Därför att jag har sysslat med idrott förr i tiden. Och det handlar om prestation mycket, eller hur? Så säger jag så här. Här har jag förberett mig. Jag gjorde precis den här studieräkningen. Sa, ja, men nu går ni in i bön inför den här... När de ska be för det då. Och så säger han så, men ni kan gärna fasta om ni vill. Och jag gick in stenhårt. Jag ska minsann göra det. Och jag gjorde allting. Och så står jag bara där. Liksom. Och så säger jag så, det här är tacken. Här har jag gått in och gjort allt. Va? Men den här brodern här. Han rullar om kung. Och han minsann inte har en förberedelse någonting. Liksom, säger jag va. Alltså vilken enorm farisé. Fattas det bara den här på huvudet liksom. Det gick upp ett ljus, kanske ligger lite grann där att man var lite trög ändå, men det gick upp ett ljus lite senare då i Indien. Det handlar inte om att man ska hålla far omkring och sånt där. Det kan hända att en del får uppleva en väldig värme och sånt. Jag har aldrig känt någon värme överhuvudtaget eller någonting. Men jag upptäckte Indien. Jag fick en sån frimodighet. Jag kunde knappt engelska och jag var så orolig för att när vi skulle prata med de här pastorerna och Jag fattar ingenting. Och sen då skulle vi ha möten då och så skulle vi till en bibelskola och så vakna på natten och jag känner mig liksom dålig och sånt här och ungefär vad ska jag göra här då? Så hör jag en helig ande säga så här: jag vill att du ska tala om mig imorgon. Nej, det går inte, säger jag då. Du vet, jag kan ju ingenting om engelska. Lite grann kan, men alltså jag kan inte prata på engelska, det går ju inte. Så säger han så här: lita på mig. Och så säger jag så här till slut: okej, okay, jag gör nu. Får vi se vad som händer. Och så sen på morgonen så är teamledaren frågar: är någon som har fått någonting här för att säga? Ja, jag har fått. Och så de andra, jaha liksom. För de visste att jag var värdelös på att prata engelska. Jo, jag har fått någonting. Och så sen så, det var en bibelskola dessutom. Och jag trodde ju att det skulle vara en tolk. Så att när man har en tolk då hinner man kanske fundera lite grann medan han håller på att översätta. Så säger han bara så här, nej, så mycket vet, du ska prata engelska hela tiden. Så han, det är ingen tolk här. Så han, och hjälp, tänkte jag. Och så sen när jag ska gå fram. Och så går jag fram. Och sen öppnar munnen. Det var Gud. Och jag säger inte det här för att, liksom, att förhäva mig själv. För det var ju inte jag egentligen. Men vad var det för någonting då? Jag stod i minst 30 minuter predika på engelska. Och så kom den här grejen på slutet här. Ja. Och det var ju de som kom fram för förbön och vi bad och allting sånt här. Va? Och så sen då skulle vi ut och fika underbara pastorer. De var ju väldigt enkla sånt här. Då. Jag gick på bibelskola på Livets Ord då. Nu är jag och Kristina i Korskyrkan i Uppsala då. Men då gick vi på bibelskolan på Livets Ord. Då säger den ena så här då liksom. Are you a teacher in the Word of Life, son? Nej, så jag bara en vanlig student, det bara säga liksom. Det här vill jag bara säga att Gud kan använda vem som helst. Bara man har ett hjärta. För jag var beredd, jag skulle inte åka till Indien. För att jag fick till och med på lektionen. För jag fick ju fråga Kristina, vad menas med, vad säger någon för dig? För allting var på engelska på lektionerna. Och så hör jag läraren där framme och säger, du, vad viskar du om, vad säger du någonting? Ja, men så jag förstår inte, jag frågar min fru. Ja, men då undrar jag varför du är här, sa hon till mig. Och det tog jättehårt på mig, då vill inte jag åka överhuvudtaget. Men då min Kristina uppmuntrar mig, det är klart vi ska åka. Och så sen skulle vi prova att predika hemma, det gick ju inte alls. I en mening så var det borta liksom. Märker ni vad jag tog för bibelord i Galaterbrevet 5:25? Om vi har liv genom anden, låt oss då vad då? Följa mina steg, när följa anden. Det är han som leder. Och det handlar inte om att det ska vara långa gudstjänster bara för att anden ska leda. Nu ska det vara något sånt här maratonmöte. Det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att han får den tiden han vill ha. Och det är jätteviktigt. Jag vill pränta in det hos er här som nu verkar här i Bådsta. För jag upplever också att den här vikväggen, den ska upp igen. Och när det är slut på corona och allt sånt här. Den här. Därför att jag, när vi kom in hit så började jag gråta igen. Jag vet inte om ni märkte det, men jag var tvungen att gå ut och snyta mig och torka mig för fullt. Jag började gråta. Därför att Herrens ande, det är någonting som ruvas här. Och det är många års böner som har betts här av bönehjältar som inte finns i livet längre. Utan det är på gång att ruska om här. Och jag vill säga som uppmuntran också, för något år sedan så var vi på torpkonferensen. Ni får ursäkta, jag kanske pratar för fort. Det är en del som jag kanske inte förstår. Men då var det en som kom med ett budskap att det kommer en väckelse som ska börja norr. Alltså, även härifrån. Det är inte de här stora etablerade kyrkorna, det är de små samfunden som börjar fundera på, vi håller på att dö. Om man är öppen för Guds ande, då. Och då kommer människor att komma hit, varför då? Därför att de upplever välformulerade ord och fina anekdoter. Nej. Utan det är ju hans närvaro. Varför jag säger anekdoter? Det var det att jag var på en sån här, det kallas för predikantkurs. En vårtermin. Och då skulle vi inte lära oss vad vi skulle säga, alltså typ ämnen. Utan hur vi skulle bete oss och såna här saker. Och då skulle vi läsa en bok och det var om anekdoter. Och vi skulle liksom passa in liksom så att det skulle vara rim och anekdoter och hit och dit. Och det skulle, en predikan skulle absolut inte vara mer än en kvart. Vem har bestämt det? därför så är det jätteviktigt att man inte fastnar i de här mönstren. Så här har det alltid varit och så här ska vi alltid göra. Det här mötet behöver inte innebära att nästa gång vi möter att det är samma sätt. Det kan vara något helt annat. Men att ni välkomnar den heliga anden. Och jag känner så här nu till avslutningen här. Jag måste ju börja landa här, för att jag känner mig lite grann som Paulus när han kom till Troas också. Jag höll han på att tala ända till midnatt, står det ju. Sen var det en som dog. Eller hur? Han somnade vid fönstret och så dog han. Och så sen gick han ner och så reste han upp på honom. Och sen fortsatte han till gryningen. Men jag ska inte hålla på så länge. Men jag tänkte, jag har en önskan i alla fall. Går det att ha någon typ av någon lovsång eller någonting, så lyssnar vi in lite grann och är öppen för tilltal och sådana saker. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Halleluja.